Jag hälsar dig välkommen. Jag som säger dig heter Tage Johansson. Och med i det här programmet så har vi en gäst här som nyligen har flyttat till Gullspång. Vivian Kvist, välkommen.
Tack.
Du har ju flyttat hit som jag sa och du tycker att det har betydelse att vara i en gemenskap.
Ja, det tycker jag.
Du har ju varit och bott i kommunitet. Ja, en del av ditt liv.
Ja.
Ja. Några år eller?
Ja, ja, några år. Ja, det är ganska många år.
Ja, det är ganska många år. Ja, och du har flyttat hit då ifrån kommuniteten i Långshyttan.
Ja.
Ja. Kan du berätta lite vad ni gjorde? Och vad som hände när ni var tillsammans där?
Ja, vi hade ju brödgemenskap, alltså vi åt tillsammans. Och sen hade vi samlingar på kvällarna, varje kväll.
Varje kväll,
en samling.
Ja. Ja, som vi har ju upplevt under årens gång att en gemenskap betyder väldigt mycket och att i den här tiden då människor är mer och mer splittrade och i sitt förhållande till och med till nära och kära så är det ju en tid som vi lever i där allting blir uppsplittrat och människor blir allt mer och mer ensamma. Man kan ju läsa till exempel i den första församlingen i Jerusalem att de betonade just det här att ha allting gemensamt, att kunna samlas. Ja, varje dag står det att de var samlade i bön och kring ordet och bönen. Och det här det är en räddning för oss i den här tiden. Man får uppleva att vi behöver varandra, vi behöver den här gemenskapen. Vi behöver det för att vi ska tillsammans uppbyggas på vår allra heligaste tro, som det heter. Ja, du har ju varit med i den här gemenskapen ett antal år. Du kom ju till oss redan när du var 17 år, när vi bodde i Göteborg.
Ja.
Där du och din familj bodde då. Och ni flyttade faktiskt in i gemenskapen där i. Där vi bodde på Lilla Rivefjordsgatan i Hisingen. Och sen var du där en tid tillsammans med din mor. Och två av dina syskon.
Ja, men jag tror inte att vi bodde tillsammans samtidigt.
Nej.
Utan jag hann och flyttade till Stockholm tror jag.
Ja.
Ja,
just det.
Så jag minns det.
Och där var du ett antal år i gemenskapen.
Ja, det var jag.
Och var med i arbetet där.
Ja.
Och du också var engagerad i hemundervisning med barnen.
Ja, med två av mina barn hann jag och var med.
Mm. Det har ju betytt väldigt mycket för barnen med det gäller hemundervisningen. Därför att man upplever ju att det råder idag en sån svår mentalitet bland barnen. Utvecklingen i vår tid handlar ju om att allting blir mer destruktivt. Och det är ju inte att undra på. Man tänker på alla de kanaler som barn redan från unga år kommer att påverkas utav. Jag tänkte också i det här programmet det handlar ju om en fortsättning också då från förra fredagen. Det talar ju om de här olika ting som rör ändetidens händelse, Jesu tillkommelse. Och jag särskilt tog upp det här att man upplever mer och mer att det kommer olika läror i vår tid. Till och med om Jesu tillkommelse. Ja, man säger så här att de här frågorna som gäller den eskatologiska tingen, att det inte i och för sig är frälsande sanningar. Det kan man till viss del hålla med om, men det betyder ändå någonting när man förkunnar att först ska vissa ting ske innan Jesus kommer. Och det är ju en väldigt märklig förkunnelse. Det tar ju bort det här uppmaningar som Jesus gör och som vi är behovet av att vara vakande bedjande, för vi vet inte när han kommer. Det vet inte ens Jesus. Ingen utom Fadern alena vet det. Det har han bestämt, och det har väl att göra med när brudeskaran är fulltalig, när hedningarna i fulltalig skara har kommit in, står det. Då, det är detta som vi inte kan veta, vad antalet Fadern har bestämt. Och när alla borden i bröllopssalen, skulle man kunna säga, är tillsatta, då kommer Jesus. Men som sagt var, ingen vet tid och stund. Men om man kommer med en förkunnelse och säger någonting måste ske först. Någonting som har att göra med och som beror på att man blandar ihop de här händelserna kring Jesu tillkommelse och ändetidens händelser. Man kan till exempel, som jag var inne på i förra programmet, att man håller inte isär vissa händelser. Och det som är avgörande här är ju att man blandar ihop hans första och andra skeende i sin tillkommelse. Och vi får ju av ordets undervisning veta tydligt och klart att det handlar om på två sätt och vid två tillfällen. Då det gäller olika sätt, så handlar det om att när Jesus kommer för att hämta sin brudeskara, så kommer han inte ner till jorden, utan det står att det ska ske en uppståndelse. Alla som har dött i tron på Gud, både i gamla och nya förbundets tid, och de som ännu lever kvar, som Paulus skriver till Thessalonikerna, ska i ett ögonblick ryckas upp. Först sker uppståndelsen, och medan de är på väg upp för att möta sin frälsare, så ska de som ännu är kvar tillsammans med de som är uppståndna möta Jesus på himmelens skyar. Det handlar om att Jesus kommer inte ner till jorden. Han kommer ner till den lägre himla rymderna. Och att det står ju just det här att det är väldigt avgörande i den frågan, det här bibelordet, att vi ska möta honom på skyarna. Vi ska få uppleva att vi ska vara med om ett möte, inte här på jorden, men i det lägre himla rymderna. Och då ska han komma på skyarna, står det. Det är också väldigt intressant, det här uttrycket skyar. Därför att det är inte som det, man kan kanske tänka sig enligt den folkbibeln, att han ska komma med bland molnen. Utan här är frågan om någonting helt annat. Det är samma skyar som tog honom upp. Det är den här skyn som också kom när Gud sa: ur skyn kom en röst, den är min älskade son, hör honom. Och så uppenbaras också den här skyn när man var på förklaringsberget. Då kom en sky, och Jesus han försvann från deras åsyn. Han gick in i skyn och for upp igen. Det handlar om någonting som har att göra med den helige andes verk. Det är alltså någonting som har att göra med en andlig realitet, att en sky tog honom bort upp när han for hem till sin fader. Det kanske var lite inom parentes, men det är ju underbart att vi ska få uppleva också detta med skyn. Han kommer på skyen. Alltså det är inte bara en mål det handlar om, utan det är någonting mycket, mycket mer. Det är en Gud uppenbara sig på det viset. Han kommer med skyarna. Och i skyarna ska vi möta honom. Det vill säga att det är ett andligt element som det handlar om. Ja, men för att gå vidare så vill jag särskilt understryka att man blandar ihop de här två händelserna då Jesu tillkommelse sker i två etapper. Det finns ju händelser som också kommer att tima mellan de första och andra delen av hans tillkommelse. Och däremellan så finns det en tid av 7 år. Av vedermödans tid kommer ju att vara 7 år. Halva tiden av vedermödan kommer antikrist att regera helt med allt vad det innebär. Han skaffar sig en sådan politisk makt att alla måste följa honom, tänka så som han. Man måste ta hans märke. Men det handlar också då om att säkerligen kommer en efterskörd i vedermödan. Men det handlar inte om en brudeskara som kommer med i brudeskaran, utan det finns naturligtvis skaror en gång i himlen. Det är helt uppenbart. Och det finns också skeenden i Guds rikes historia, och vi tänker på Nya förbundets tid. Hur det handlar om en förstlingsskörd, en förstlingsfrukt. Och det handlar om den tid som evangelium går ut över hela vår värld. För det står ju att evangelium ska bli predikat för allt folk och sedan skall änden komma. Ja, det där att hålla isär de här två händelserna, som vi brukar säga att han kommer i två etapper. Han kommer det ena, eller det första då när uppryckelsen sker, så kommer han osynlig för den här världen. Men i andra etappen ska han komma synlig för den här världen. Första etappen, då handlar det om brudskaran som ska hemförlovas och som ska fira bröllop medan vreden går över jorden. Den andra etappen handlar om att han kommer synligt för världen. Och då kommer han för judarnas del. Den första alltså etappen, det handlar om brudeskaran. Den andra etappen handlar om judarna. Han kommer till sitt eget folk. Och de kommer att uppleva att de är i en mycket, mycket djup nöd. Bibeln kallar det för Jakobs nöd. Men det händer också ting mellan tiden här. Hans skeende till första och andra skeenden. Det handlar till exempel om någonting som Guds ord talar om, Kristi domstol. Och det är ju någonting intressant och viktigt att vi verkligen tar till oss. För det är ju väldigt allvarligt med tanke på att vårt livsverk ska prövas i eld. Liksom judarna ska prövas i eld när en tredjedel ska bli frälst genom mycket svår nöd och genom en luttringseld som blir mycket, mycket svår. Och där kommer en tredjedel av folket att omvända sig och söka Herren och uppleva att det var han som en gång kom. Det går upp för dem att han är den Messias som en gång kom. Och de ska se upp till honom som de har stungit, som det heter. Men om vi tar först detta med hans tillkommelse för att hämta brudeskaran, så handlar det om att som Jesus ofta uppmanar och för övrigt genom apostlarna att vara redo och att ha gjort sig redo. Det står till exempel att dess brud har gjort sig redo, som det står i Uppenbarelseboken. Det här är väldigt, väldigt viktigt att förstå att hans tillkommelse sker oväntat på det sättet att ingen vet tiden och stunden, klockslaget, dagen. Men Jesus har ju också talat om hur tiden kommer att vara när han kommer tillbaka. Skall väl människosonen när han kommer tillbaka finna tro här på jorden, säger han bland annat. Ja, brudeskaran skall alltså ryckas upp honom till mötes. Men däremellan de här händelserna så sker det också orörda saker på den här jorden. Och mänskligheten har ju bäddat åt sig katastrofen som vi ser mer och mer kommer över vår värld. Det blir ena katastrofen efter den andra. Det talas om epidemier, hungersnöd, krig, jordbävningar, märkliga naturkatastrofer som sagt kommer att till. Skräcksyner kommer att visa sig på himlen. Och det slutar i att solen förmörkas och månen mister sitt sken. Då är vi framme vid sista delen utav det som händer mellan de här första och andra händelserna i hans tillkommelse. Det talas ju också till exempel om konungarna från öster som tågar emot för att en gång för alla kasta ut judarna i havet, som man uttryckligen säger. Det har man ju bokstavligen sagt från Irans sida, i det som regerar i Iran, att judarna skall förr eller senare kastas ut i havet. Men vad de inte har insikt om, det är att det är Gud som råder över allt. Och det han har bestämt för människan, det kommer att ske. Men det blir en stor uppmarsch. Och vi ser också idag att vi är nära detta. Då vi tänker på hur floden som man ska tåga för att använda som en väg. Och idag alltså så ser vi helt tydligt att den här floden, den har mer och mer börjat torka ut. Det är en mycket märklig bekräftelse på hur nära vi är det, och detta då som Bibeln talar om, den stora uppgörelsen som har att göra med platsen som heter Harmageddon. Men där ska de falla, där ska det ske en uppgörelse, och där kommer domen att verkställas från Guds sida. Så det är mycket märkliga händelser, stora händelser som vi står inför. Men vi kan ju inte verkligen understryka hur viktigt det är att vi är väntande. Vi är vakande, vi är bedjande inför detta som ska ske. Och det handlar om uppryckelsen. Och det är helt uppenbart att det blir en hel del som blir kvarlämnade. Därför att man inte tog förberedelsen på fullt allvar. Man fick inte sann undervisning om att vara redo. Det handlar ju först och främst i en själavårdande undervisning i församlingen. Så att man, så som länder till att man är vakande och bedjande. Det finns ju det här uttrycket i Matteus 25 som jag många gånger har stavat på och tänkt vad det innebär. Då Jesus säger att det som var redo gingo in med honom i bröllopet. Det finns också den här läran idag som mer och mer faktiskt har blivit spridd. Och det handlar om att då det gäller bruden, att det är Israel. Men man får hålla fast vid en princip som hjälper oss. Och det är att skrift förklarar skrift. Vi tänker på de här förebilderna. När Jakob var hos sin släkting Laban, så fick han två hustrur. Det var Lea och det var Rakel. Han ville ha Rakel, och det är en bild på judarna. Men han fick uppleva att det fick han stå över ett tag för. Så är det också med judarna. Att denna judarna, Israel som nation, ska bli frälst på en enda dag. Som jag var inne på tidigare, en tredjedel ska bli frälst som genom eld. Och de kommer då att få gå ut med evangelium under det här tusenårsriket. De ska vara de som förkunnar evangelium under tusenårsriket. Men det här att Israel är bruden bara, det har vi ju tydligt Guds ord på, att det finns också en brudeskara ifrån hedna folken. Jesus har tagit ut en brud från hedna folken. Så han får Lea först. Och sen får han Rakel. Och det har ännu inte uppfyllt att han får Rakel så som sin brud. Han har fått Lea, och det är den brudeskaran som är uttagen från hedningarna. Men naturligtvis även de judar som har upplevt frälsning under den här nådeshushållningens tid ska vara med. Men judarna så som nation, de ska möta Jesus när han kommer i synligt mått dem. Det här säger Guds ord tydligt om att man ska se honom. Att man ska ropa till bergen och höjderna, skylen oss för honom som sitter på tronen, för lammets vrede. Uppgörelsens stund är inne. Jesus kommer som en domare. och han ska döma nationerna. Ja, det här är bara några punkter i den eskatologiska undervisningen från Bibeln. Men vi verkligen betonar just detta. Att idag vara redo för uppbrottet. Är du redo? Är du inte redo? Ja, det upplever vi genom den heliga ande. Hur det är ställt i våra hjärtan med den saken. Om vi älskar hans tillkommelse. Gud välsigna dig som har lyssnat. Tacka dig också Vivi som var med här också i programmet. Och vi kan säkert få höra dig vid flera tillfällen. Gud välsigna var och en. Vi önskar dig allt gott. På återhörande.